Jag har som överskrift Guds rike i våra hjärtan. Guds rike i våra hjärtan. I evangelierna står det att Jesus vandrade från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. Och vi ska läsa Jesu liknelse om såningsmannen i Matteus 13 från vers 3. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa, en såningsman gick ut för att så, och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord, men när solen steg förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt, 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör, du som har öron. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade, varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem, ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har ska få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se, och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia, även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga eller välsignade är era ögon som ser och era öron som hör. Den saligheten, makarios på grekiska, beror helt på att ha Jesus och därmed Guds rike i sitt hjärta och har inget med yttre omständigheter att göra. Det är vad ordet, själva ordet betyder. Och det stämmer också och vi förstår att det är så i texten, i innebörden. Jesus talade inte i liknelser för att de inte skulle förstå, men han döljer sanningen för den som inte vill höra. Här pågick något som kunde leda till att man förhärdade sitt hjärta därför att man inte ville ta emot Guds ord. Många gav inte kärleken till sanningen rum. De orden står ju i andra Thessalonikerbrevet 2:10 i 1917 års översättning. Utan man stod emot det ljus som man hade fått och stod emot den helige andes överbevisning om synd, rättfärdighet och dom. De stod emot Guds nåd, den nåd som Gud erbjuder. Jesus sa vid ett tillfälle, om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Och i nästa vers, detta är i Johannes kapitel 8. Ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Det Jesus säger här att ni tar inte emot eller ger rum för mitt ord. Alltså i deras hjärtan. Jesus sa, den som har ska få mer, men den som inte har ska tas också det han har. Vad betyder det? Det kan låta märkligt, men svaret finns nog i Ordspråksboken 9 och vers 9 och 10. Ge åt den vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Gudsfruktan gör att vi tar Guds ord på allvar. Så får ordet ingång när det ges rum och på nyttfödelsen sker i våra liv och vi lär känna Jesus eller lär känna Gud genom anden och ordet. Det är den vägen som det måste gå, att Guds ord får ingång, att vi ger rum i våra hjärtan för Guds ord, tar emot. Ljuset ökar när vi ger kärleken till sanningen rum, enligt Jesu ord. Och i den processen, och det är viktigt att vi kommer ihåg att det är en process. där vi lär känna Jesus mer och mer. Den som är nyfrälst ska uppmuntras av oss som varit med länge, men inte jämföra sig. För vi lär känna Jesus genom Guds ord och genom erfarenheter i livet. Men vi får inte allt på en gång, och så är det för oss alla. När Paulus var i förhör hos kung Agrippa sa han i Apostlagärningarna 26 och 19: "Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna." Paulus följde här och levde i lydnad till det ljuset som han hade fått i mötet med Jesus. Och han fick mer och mer insikt från Gud. Nu går vi tillbaka till Matteus 13, där Jesus förklarar liknelsen om såningsmannen från vers 18. "Hör", säger Jesus. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. Om vi tar det här ordet i motsvarande på hebreiska, det här grundtexten här är ju grekiska i Nya testamentet, men i hebreiska så är det ordet shma, från shama. Hör och gör betyder det. Shma Israel, hör Israel. Hör och gör, ta emot, lyd och vakta ordet som en skatt är innebörden. När någon hör budskapet om riket, alltså säden som är Guds ord, men inte förstår det, kommer den onde, alltså djävulen, och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. I Lukas evangeliet står det bär 100-falt i skörd, alltså 100 gånger. Det som såddes. Det grekiska ordet här förstå är synemi, som betyder att föra tillsammans det man hör för att se helheten. Det är som att lägga pusselbitar och att förstå med hjärtat. Det där ordet har jag tagit upp många gånger förut. Såningsmannen är Gud. Såningsmannen är alltså perfekt. Det finns inga fel hos såningsmannen. Säden, säger Jesus, är Guds ord. Och det är levande ord, verksamma ord. Samma säd såddes överallt här, det Jesus berättar. Det finns inga fel på sådden. Budskapet om Guds rike, det handlar ju om att komma in under Guds vilja. In i lydnad till kungen i riket. Och kungen är Jesus Guds son. Så talar Jesus om olika jordmån. Om sådden, alltså budskapet, ska bära frukt. Det beror helt på hjärtats jordmån. Och jordmånen, det är hjärtats mottaglighet, ett val. Det beror på viljan och längtan att ta emot hos oss. Och det är här problemen kan finnas. På Zakarias tid, i Gamla testamentet, och det är lika aktuellt i alla tider, fick Zakaria profetera i kapitel 7 från vers 11. Men de ville inte ge akt på detta, utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant. Och här kan man tala om stenig mark, hård mark. Så att de inte hörde den undervisning och det ord som Herren Sebaot genom sin ande hade sänt genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från Herren Sebaot. Här är alltså viljan avgörande. Och Hebreerbrevet 3 vers 15, Det heter idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring. Herren talade. Hjärtat kan hårdna utan att vi märker det, men Gud kan mjuka upp våra hjärtan på olika sätt, och det kan ske genom en gudomlig beröring, genom omständigheter som Gud tillåter. Det kan ske genom profetiska tilltal och gudsmöten eller på andra sätt som Gud väljer. Men syftet är att vi ska få förkrossade hjärtan som tar emot Guds ord. Vi läste här om ordet vid vägen. Om det saknas ödmjukhet och mottaglighet kommer motståndaren, den onde, att ta bort ordet, sa Jesus. Och Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 4 från vers 3. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och i första Korinthierbrevet 1:18 skriver Paulus, ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade eller går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Här saknades alltså ödmjukhet och mottaglighet hos dem som skulle ta emot, den som skulle ta emot Guds ord. Den som får höra Guds ord. Det andra som Jesus berättade i liknelsen, det var ordet på stenig mark med grund jord. Det kan ju se bra ut på ytan, men det saknar rötter, sa Jesus. Och här finns bara en ytlig tro. Man kanske vill tjäna Gud på sina egna villkor. Eller man kanske bygger tron enbart på känslor, en upplevelse, utan vilja att förändras. Och så fort motstånd och förföljelse kommer så ger man upp och återgår till sitt liv i synd. Stenig mark. Ja, stenar kan också stå för människotankar som hindrar Guds ord att få ingång. Man kanske av högmod håller sig själv för klokare och visare än Gud. Det finns många som har varit nära att tappa tron och det finns andra som har lämnat tron på grund av falska läror. De var upplärda sånt som kliar i öronen om att ingen kristen ska vara fattig eller sjuk eller behöva lida. Guds rike ska övervinna och utbredas i hela världen. Men när verkligheten kommer i kapp, då förstår man inte Gud eller Guds verk överhuvudtaget. Vad sa Jesus? Jesus lärde att vi måste ge upp allt för att följa honom. Det betyder att släppa taget och överlåta. Låta Jesus vara kung i våra liv. Och det är tvärt emot vad de falska lärarna säger. Ordet bland tistlar, det var det tredje exemplet som Jesus berättar. Världsliga bekymmer, materialism, rikedom och njutningslystnad kan kväva ordet. Det är att försöka tjäna både Gud och mammon. Och det kanske är den största frestelsen för oss i västvärlden idag. Vi måste ständigt vaka över våra hjärtan så att inga tistlar växer upp. Och jag tänker på David Wilkerson, där han skrev i synen på sidan 48 är den ena meningen och sidan 49 i boken. De sista kristna ska hemsökas av välstånd och prövas genom det. Mer än genom fattigdom. De är så bundna av materialismens bojor att de blir ljumma, blinda, svaga och andligt utblottade. Trots sin materialism förblir de dock ömkansvärda och totalt otillfredsställda. Och det är väldigt allvarliga ord som David Wilkerson beskriver det han såg i synen. Och i första Timoteusbrevet 6:10 läser vi att kärleken till pengar är en rot till allt ont. Och i vers 17 uppmanar dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Och det är ju inte fel, det är ingen synd att vara välbärgad och att arbeta och göra rätt för sig, och man kan ha en bra lön, hög lön. Det finns ingen synd i det. Och det är inte fel att spara eller planera för framtiden. Men det är inte i pengar som vi ska ha vår trygghet, utan i Gud. För pengar kan försvinna på ett ögonblick, som vi läste här. Det är något så osäkert som rikedom. Vi kan läsa om The Great Reset som är på gång, som vi hör om idag. Och pengarna kan försvinna på ett ögonblick. Vi ska heller naturligtvis inte vara slarviga med vår ekonomi, för vi är förvaltare med ansvar inför Gud. När vi väljer att lyda Gud, lyda det ljus som han ger, då ger han oss också den kraft som vi behöver för att lyda. Och så kommer vi då till ordet i den goda jorden. I Lukas 8:15, det är samma liknelse, där står det att Jesus säger: men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det, eller håller fast vid det, i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt, eller är fruktbärande och är uthålliga. Eller kan översättas: bär frukt i uthållighet eller ståndaktighet. Här kommer det igen: att höra, att vilja förstå, att ta emot, att hålla fast och bevara som en skatt, och lydnad till en helig ande. Markus 4:20 använder det grekiska ordet paradekomai, som betyder att ta emot och omfamna med samtycke och i lydnad. Man tar Guds ord på allvar, man tar emot det, man vill förstå, man vill ta in. Och i 1 Petrus 1:23 skriver Petrus: ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Här är sådden i våra hjärtan. Och Jesus talar ju om överflöd av liv, så att vi också kan dela med oss till andra, kan vi tillägga där. Uthållighet läste vi här. Bära frukt i uthållighet. Och det verkar som uthållighet är som en nyckel här. Ordet i grekiska, det betyder att vara uthållig, att stanna kvar under omständigheter, eller då betydelsen när Gud fostrar. Stanna kvar under det. Stanna kvar under det som kräver viljans underkastelse. Kanske det man i vanliga fall hade gjort uppror emot. Och uthållighet här, det är detsamma som fasthet, trofasthet och ståndaktighet. Det är vad ordet betyder. Att ha förmåga att fokusera på Jesus mitt i allt och att bevara hoppet i honom. För Jesus kan förvandla lidandet till underbar seger. Så lägg märke till att frukten kommer med uthållighet. Man kan säga att det beskriver den som håller fast vid övertygelsen. Som det står i Romarbrevet 8:28. Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Då har vi också en visshet att Gud kommer att leda igenom. Varifrån kommer kraft för att hålla ut? Ja, det läser vi i Romarbrevet 15 från vers 4. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det är alltså väldigt viktigt att vi läser Bibeln. Och vers 5. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja. Så kraftkällan är Gud själv, och allt sammanfattas i Jesus Kristus. Det finns bara ett enda sätt att bära frukt enligt Jesus i Johannes 15 och vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast lägg märke till ordet, endast om den förblir i vinstocken, så kan ni inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag hör till dem som är ganska uthållig och inte ger upp så lätt. Jag brukar säga, det finns inget som heter att ge upp. Men Gud har mer än en gång fört mig dit där min gräns är nådd och kraften tar slut. Och Guds nåd tar över. För ibland måste Gud låta oss inse våra begränsningar för att vi ska lära känna Guds kraft. Och jag minns redan på 90-talet hur Gud visade det här så tydligt i mitt liv. Och den här sången blev väldigt levande. Han ger mera nåd då min börda blir större. När arbetet växer, mer kraft han mig ger. Med ökade trångmål, hans kärlek fördubblas. När prövningar möter, sin frid han mig ger. När allt vad jag ägt, utav mod syntes vika. När kraften är tömd, fast en dag ej är slut. När jag har nått botten av tillgångar egna, vår fader då endast begynt att ge ut. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina eviga väldiga skatter han giver och giver och giver igen. Guds rike börjar ju i våra hjärtan. Och när hela hjärtat tillhör Jesus, då får det konsekvenser på hela livet och hur vi lever. Frukten kommer av andens verk, det är andens frukt som vi bär. När Jesus kommer tillbaka blir Guds rike synligt. Och det är det glada hoppet som vi äger. Och vi läser i Romarbrevet 5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Ja, vi vet att Jesus har betalat priset för oss med sitt blod. Och vi står därmed i en rätt relation till Gud. Vi har frid med Gud, som det står. Och vers 2. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Allt i Jesus Kristus alltså. Och inget utanför honom. Och nåden, det är Guds godhet till oss som vi aldrig har förtjänat eller kommer att förtjäna. Men som vi är ställda i, som vi står i. Och uppmanas att stå kvar i. Och så vers 3. Men inte bara det, vi jublar eller vi triumferar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Här är ordet hypomone som också betyder uthållighet. Lidandet ger uthållighet. Tålamodet eller uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Ja, jag vill säga att här växer rötterna djupare när fokus är på källan, på Jesus själv och på Guds löften. Och vers 5. Och det hoppet bedrar oss inte. Och hoppet här står det en glad säkerhet, en glad övertygelse. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. I vår mänskliga natur kan vi ju reagera med både uppgivenhet, besvikelse, upprördhet, ilska och så vidare när vi drabbas på olika sätt. Det är så att säga mänskligt. Men den heliga ande i våra hjärtan kommer till vår hjälp så att vi kan lyfta blicken och förstå att Gud använder allt som sker på ett underbart sätt för att forma våra liv. Och jag tänker, vem har inte beundrat den lilla blomman som tränger sig upp genom asfalten? Eller det vindpinade trädet som ingen storm har kunnat rubba? Det finns ett fördolt liv med rötter som söker sig till vatten, till källan. Och det är i den bönekampen som våra rötter går allt djupare i Guds kärlek, för vi vet att Gud är god. Så var det för Jobb när hans egen kraft och egna resurser var slut. Han lyfte blicken uppåt och han uttrycker där, vi läser från Jobb kapitel 19 och vers 23. Oh, att mina ord hade skrivits ner, att de hade blivit upptecknade i en bok och för evigt inristade i klippan med ett stift av järn och med bly. Men jag vet att min återlösare lever och som den siste skall han träda fram över stoftet. Och så i vers 27. Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon ska jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. Och vi kan säga idag, ja Jobb, dina ord blev uppskrivna och vi läser dina ord i den boken tusentals år senare. Och helt säkert är de också uppskrivna i himlen. De är inristade, det betyder ingen kan utplåna dem. Och de har varit till hjälp och tröst för miljoner människor. Jobb fick djupare rötter i Guds kärlek för han lät Guds ord falla i god jord. Det kom en morgon och Gud gav ljus och insikt till Jobb. Han höll fast vid sin tro och kom så att säga ut på andra sidan. Och Jobb 42:2. Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig. Och sen vers 5, förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Det är Jobs ord. Tro, det är att ta emot kunskap om Gud och hålla Gud och hans ord för sant. Och sen påminns vi om Job och hans uthållighet i Jakobs brev kapitel 5 och vers 11. Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, det här ordet hypomone igen som vi läste om tidigare. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Det här handlar om att få djupa rötter, allt djupare rötter. Och så uttryckte också Jobb i kapitel 29 och vers 19. Min rot sträcker sig till vatten och i mina grenar faller nattens dagg. Jobb sträckte sig mot Gud med andra ord. Och jag tror att daggen, jag tror att det är de små tecknen och välsignelserna som Gud ger i mörka och svåra tider, alltså natten som Jobb uttryckte det, som bevis på sin närvaro. Och vi behöver bli djupt rotade i Guds kärlek. Vi läser i Efesierbrevet 3 från vers 16. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade eller befästa i kärleken. Och när vi är befästa eller grundade i Jesus kan vi få djupare rötter. Att vara rotad i Guds kärlek, det är först och främst att veta att Gud är god. Ordet här, att vara rotad, betyder också att vara fast, att vara stabil. Men också orubblig och med fokus på källan, alltså Gud som ger kraft. I Ordspråksboken 12 och 3 läser vi, ingen människa kan bestå genom ogudaktighet. Men det rättfärdigas rot skall inte rubbas. Det finns många falska läror om Guds rike idag. Det är en utopi och falsk lära som säger att Guds rike ska bli synligt nu och få inflytande över hela världen. Vi kommer aldrig att påverka den här världen att bli bättre, tvärtom. Därför uppvarnas vi till omvändelse och avskildhet i Guds ord. Det betyder inte isolering, men det betyder frihet att följa Jesus på den smala vägen genom allt. För ondskan och synden kommer att öka, säger Bibeln. Och Jesus säger i Matteus 24, vers 12, eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Och i vers 22, Och om inte den tiden förkortades eller hade förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull, alltså för Guds folks skull, de frälsta, kommer den tiden att förkortas. Så förstår vi att den tiden är alltså redan förkortad, bestämd av Gud. Och skökan Babylon i Uppenbarelseboken står för religionsblandning. Liberalteologi och andra falska lärare har förstört många hjärtans jordmån. Hjärtats jordmån har blivit torr och hård. Det står i Uppenbarelseboken 19:2. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkräft hämnd på henne för sina tjänares blod. Det beskriver förföljelse alltså. Men skökan fördärvade jorden. Hon förbrände denna andemakt, denna religionsblandning, detta antikristliga välde, förbränner, förtorkar. Göra vissen betyder ordet genom kompromiss naturligtvis. Och det handlar, är jag övertygad om, först och främst hjärtats jord. Det får också konsekvenser på hela skapelsen, men det börjar i hjärtats jord. Och otukt är ett annat ord för avgudadyrkan. Det kan också betyda otrohet. Då är det otrohet mot Jesus det handlar om, när man kompromissar så. Och i slutet av den här tidsåldern har alla gjort sitt val. Det står i Uppenbarelseboken 22:11. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt eller kommer att fortsätta att göra orätt. Den orena att orena sig. Den rättfärdige kommer att fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Petrus sa också på pingstdagen i Jerusalem, Apostlagärningarna 2:40. Låt er frälsas från detta bortvända släkte. Ordet här bort från betyder också att separera er från, vänder bort från, skiljer från detta onda släkte. Och vi kan jämföra med Koras uppror där Gud sa uppmana genom Mose, skiljer från dem. Och det sista antikristna upproret Babylon uppmanas vi gå ut från henne, dra ut, fly ut därifrån. Tyvärr har falska visioner framgång idag. De kliar våra öron och säger att kommer en världsvid jätteväckelse och allt blir bara bättre och bättre för Guds folk. Det påstås till och med att Guds rike ska utbredas synligt på jorden och inta allt innan Jesus kommer tillbaka. Men dessa falska lärare har missat det viktigaste av allt. Att pröva allt utifrån Bibeln. För tvärtom är det mörkrets herravälde som råder och kommer att råda fram till Jesus kommer tillbaka. Det läser vi så tydligt i Uppenbarelseboken 13 från vers 7. Åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga att besegra dem. Med andra ord att utöva kontroll över alla. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivna i livets bok som tillhör lammet, Jesus alltså, som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Vad är det vi ska höra och förstå? Jo, att vi kan inte bekämpa det antikristna globala maktutövandet, men vi kan hålla fast vid vår tro på Jesus Kristus. Därför behöver vi Guds kraft att vara uthålliga och tåliga. Och vi läser i Kolosserbrevet 1 från vers 11. Hans härlighetsmakt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort er värda att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. I Jesu liknelser om Guds rike eller himmelriket finns det en annan såningsman. För Jesus berättar där senare i Matteus 13 att Satan har sått ogräs mitt ibland vetet. Han har också en liknelse om surdegen som är falska läror som håller på att infiltrera hela degen eller kristenheten. Vi vet också att Gud tillåter falska profeter för att pröva våra hjärtan, som det står i femte Mosebok. Men Gud ser till varje hjärta. Han känner till var och en. Varje människa som ärligt vill tillhöra honom och som vill förstå och ta emot sanningen i sitt hjärta. Och vi ska läsa här också Israels trosbekännelse, som det kallas, som Mose fick lära folket, eller den judiska trosbekännelsen. Den pekar direkt på Jesu liknelse om såningsmannen. Och i svenska folkbibeln finns den som en kommentar. Och det står i femte Mosebok 6 och från vers 4. Hör Israel, här är det här ordet, shma, att höra. Shma Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Echad, det betyder en eller ett, eller enhet. Treenigheten kan vi tänka på där. Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Och det sista där kan beskrivas med alla förmågor du har i själ och kropp. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Jesus citerar det här i Matteus 22 och vers 35. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Ja, det här är ju väldigt viktigt när Jesus säger det här. Förståndet är intellekt och sinne. Det är inte en tro som bara bygger på känslor, som en del vill påstå. Nej, med hela vårt förstånd ska vi älska Gud. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Ja, det andra, att älska sin nästa, det kan vi inte utan det första. Det är bara möjligt med Guds kärlek till oss först. Guds kärlek till oss, han har älskat oss först. Så kan vi ge den kärleken till honom och vidare till andra. Det han ger oss. Men den rabbinska tolkningen i tre punkter är ganska intressant här. Även om den inte är heltäckande. Men den beskriver hjärtat med god jord, som är utan stenar och tistel, och med sådd som har rötter ner till och frukt upp till. Då säger man så här: älska Gud av hela ditt hjärta. Då säger den rabbinska tolkningen: ett odelat hjärta, så att inga andra gudar får komma in i ditt liv. Och det andra, att älska Gud av hela din själ. Ordet är nefesh, som betyder själ eller liv. Då säger man: villighet att lyda även om det kostar ditt liv. Det tredje, älska Gud av all din kraft. Och här har man kommentaren, den rabbinska tolkningen, av hela din rikedom. Viljan till materiella offer för Guds skull. Ja, det sista här, av hela din rikedom, det är ju också intressant när man går tillbaka och tänker på Jesus som tistel och törnen. Att inte det får förkväva ordet. Och Jesus svarar innan här den laglärde på frågan om det största budet. Och så säger han om liknelsen om såningsmannen i Markus 4:13: om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Så liknelsen om såningsmannen är alltså som en mönsterbild, kan man säga, som vi ska förstå. Och i Jakob 1 och från vers 21 läser vi: lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Och här är samma uppmaning som det hebreiska shma, eller shama, att höra. Hör och gör, lyssna och lyd. Det betyder att lyssna uppmärksamt och ta emot och lyda. Än en gång är det Guds rike i våra hjärtan, i vårt inre som det handlar om. Och som också får yttre konsekvenser naturligtvis. Men det handlar inte om att gå ut och göra tecken under när som helst och hur som helst för att manifestera Guds rike synligt. Jesus varnar i Matteus 7, vers 21-23 för att lura sig själv genom att vara upptagen med yttre gärningar utan att verkligen känna Jesus i sitt hjärta. Så låt oss be var och en till Jesus att våra hjärtan får ha den goda jorden som är lyhörd och öppen för Guds ord och Guds ande. Att vi får djupa rötter i Guds kärlek som inget kan rubba. Och att vi bär frukt i uthållighet. Då kan vi också be som lärjungarna när motståndet ökade. Jag läser Apostlagärningarna 4:29 till slut. Och nu Herre, se hur det hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske. Genom din helige tjänare Jesu namn. Amen.